game people play. Now wait a minute, look around, tell me what you see. What's happening to you and me? God grant me the serenity to just remember who I am. Oh, cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turn your back on humanity. Oh, and you don't give a
Joe South med Games People Play. Och vi tackar som vanligt vår eminenta musikredaktör Micke Cederberg som gör programmet möjligt. Jag, Lisa Friberg, tackar dig som lyssnat och för att du valt oss som ditt sällskap. Och jag önskar dig en fortsatt härlig dag. Idag i P4 blir det nu Fatta familjen efter Ekot med Julia Brynolfsson. God morgon.
Här är Ekot. God morgon. Intresset för försvarsfrågor bland svenska väljare har ökat, visar Indikator opinionsmätning för Ekot. Och det beror troligen på det oroliga omvärldsläget, säger opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
När det gäller försvarspolitiken så ser vi att det är en väldigt osäker omvärld. Och Donald Trumps intåg i Vita huset med allt vad det inneburit har gjort att försvarsfrågan hamnat i ett helt nytt ljus.
Och av de tillfrågade uppgav 12% att försvaret är den viktigaste frågan just nu. En ökning med 7 procentenheter jämfört med mätningen i december. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har vid två tillfällen lämnat ut uppgifter som skulle vara sekretessbelagda, men där myndighetens digitala verktyg felaktigt plockat bort maskningen på dokumenten, visar Ekots granskning. IVO har anmält sig själv till Integritetsskyddsmyndigheten, men uppger att det inte varit ett omfattande problem. Däremot visar interna dokument som Eko tagit del av att det har funnits en betydande risk för felhantering. I Ukraina har flyglarm ljudit i stora delar av landet under tidig morgon och ett ryskt robotanfall har riktats mot huvudstaden Kiev där 3 personer ska vara skadade enligt stadens borgmästare. Och vi håller oss kvar i Ukraina där det satsats mer och mer på tillverkning av AI-drönare som på egen hand kan träffa utsatta mål. Vår korrespondent har besökt ett övningsfält i Kiev-regionen.
Ось, наприклад, ми хочемо попасти в цю будку.
Ага.
По-перше, ми її бачимо тут в зумі.
Ага.
Ближче.
Låt oss säga att vi ville träffa det här skjulet. Vi markerar det, fixerar målet och då kan drönaren på egen hand färdas dit och släppa till exempel en granat och puff, så är skjulet borta, berättar Dimitro på det ukrainska drönarföretaget Viri. Här på ett övningsfält någonstans i Kiev-regionen testar han företagets drönare innan de skickas till fronten. Drönare som är betydligt mer autonoma än den första generationens som var helt beroende av en pilot. Men med hjälp av AI-teknologi kan de nya drönarna nå målet utan styrning, vilket gör det svårare för fienden att störa ut dem. Bryts signalen mellan drönare och pilot så kan den fortsätta med sitt uppdrag, förklarar Dimitro.
Lubnel
Shanti, Kiev.
Vädret nu. Idag får Götaland och Svealand med soligt väder, men i öster bildas en del stackmoln. I Norrland dominerar molnen, men det finns chans till någon solglimt. Och i fjällen snöbyar. Temperatur från runt 10 grader i söder till i norr mellan 5 och 10 grader. I fjällen runt nollan. Ekot med Julia Brynolfsson.
Det här är ett program från UR.
Fatta familjen.
Tiden är inne, klockan är slagen. Fatta familjen önskar dig som lyssnar varmt, varmt välkommen till en ny omgång av föräldrarådgivning. Idag tillsammans med psykolog Stina Hindström. Hejsan Stina.
Hej Fatti.
Du, frågor kring flytt är temat idag. Och att flytta, det kan vara ett stort äventyr, men också lite av en känslomässig berg- och dalbana. Kommer det här bli bra? Gör vi rätt som rycker upp barnen? Tänk om vi ångrar oss. Hur ska man liksom tänka här? Hur ska man veta om en flytt är rätt beslut eller inte?
Ja, det kan ju vara lite svårt att veta helt säkert innan.
Det är ju ett oskrivet blad.
Ja, det är ju det. Och en stor förändring. Och vi blir alltid, de allra flesta av oss blir ju lite oroliga vid förändringar.
Mm.
Faktiskt.
Men det här med att rycka upp barnen.
Ja, och om det är det man gör då, för rycka upp, då tänker jag på att det när du säger, men vi kommer flytta inom några dagar, inom 2 veckor, det är väl att rycka upp. Men,
just det, det är helt oplanerat. Och
det är oplanerat, medan ganska många andra flyttar föregås ju av en ganska lång process.
Mm.
Och det vill jag bara att man är snäll mot sig själv som vuxen, att om jag säger till mig själv, ja, men jag har ryckt upp barnen, så gör det att du tar det som ännu mer dramatiskt än vad det redan är.
Mm.
Så det är därför jag tycker det är lite viktigt hur man pratar med sig själv om vad det är man gör. För ofta är det ju ändå ett medvetet genomtänkt val för att man vill till en, ja, ett boende som passar familjen bättre och som passar vardagslivet bättre.
Ja.
Och då kan man säga att det brukar gå bra. Vi människor tål flytta på oss, har flyttat på oss i alla tider och kommer fortsätta med det.
Ja, men många av dem som har hört av sig till dagens program, de bär ju på en faktisk oro inför deras förestående flytt.
Ja, för det är de som på något sätt, även om man har pratat med barnen, så är det ju föräldrarna som bestämmer att nu flyttar vi, gör något annat och vi kommer ta bort allt som är invant och bekant för dig, och vi kan inte veta exakt hur det kommer bli, vi kan inte garantera att det blir bra. Det är klart att det kan väcka en massa orostankar och dåligt samvete och bekymmerskänslor.
Mm. Och kanske både hos föräldrarna och barnen.
Ja, alltså vi är ju vanedjur. Vi kan ju, vi föredrar ju det som är bekant, vi människor. Det gör vi överlag, det är vår natur. Så förändring är alltid på något sätt läskigt. Sen kan det ju absolut finnas att man är mer av en kicksökare och gillar nya grejer. Men på generellt sätt så har vi stort behov av att saker är ungefär samma.
Mm.
Och då är det ju inte när vi flyttar.
Nej. Men hur mycket ska man liksom dela med sig av sin egen oro? För jag kan tänka mig att det ställer till med massa oro i föräldrarna.
Ja, och då är det här. Alltså att du kan ju berätta hur du tänker och vrider så länge du själv är stabil och trygg i dig själv, så att du smittar där inte med den här tillkänslan av oro i kroppen, utan att du ändå signalerar att vi gör det här medvetet och avsiktligt och tanken att det kommer bli bra. Men det är klart att jag också är pirrig och nervös och vet inte riktigt hur det ska bli och kommer vi gilla det nya huset. Det kan man absolut göra.
Mm.
Och så tycker jag att det är klokt att man låter ändå det som man ser fram emot och det man hoppas på.
Det man längtar efter.
Ja, men exakt. Att det är det som dominerar.
Mm. Kanske mer då vara med och påverka till exempel färgen på tapeterna,
ja, men,
i sitt,
ja,
nya rum.
Just det, sånt, ja.
Fatta familjen hjälper alltså idag föräldrar som nyligen flyttat eller som planerar att göra det. Och vi ska alldeles strax släppa fram det första samtalet som handlar om en liten 4-åring som absolut inte gillar familjens förestående flytt. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 믿은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. I'm
세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby
Coldplay and BTS med låten My Universe. Fatta familjen, snabela.ur.se mailadressen om du vill ställa en fråga till oss. Och det är precis vad den lyssnare gjort som vi ska ha med oss i programmet nu. Hej föräldrar!
Hej Sam!
Jag har förstått att ni ska flytta och att det här inte uppskattas av er fyraåring. Är det rätt uppfattat?
Det stämmer. Vi ska flytta från lägenhet till ett litet radhus som ligger ungefär 30 minuter ifrån där vi bor nu då. Och det är ju för att vi vill ha ett litet hus med trädgård. En dröm som vi haft.
Ja. Och hur har det här landat nu då hos er fyraåriga dotter?
Ja, det är mycket frågor och oro att jag vill inte flytta. Kommer jag träffa mina kompisar och jag vill inte byta förskola och det är mycket tankar och funderingar och oro och det är väl det man själv känner ju det liksom att det är jobbigt att göra den här förändringen för henne då.
Och vad är det du skulle vilja bolla med Stina då?
Jag tänker väl hur vi skulle kunna bemöta våran dotters oro på bästa sätt. Om det finns några konkreta tips. Och även hur en flytt eller en sån här förändring påverkar ett barn. Både nu och längre fram i livet eller så.
Tack för förtroendet.
Ja.
Hörru, vad har ni, för ni är två föräldrar eller?
Ja, precis. Ja.
Vad har ni redan gjort? När ni har liksom bemött den här oron?
Men vi har ju liksom pratat om det och berättat och försökt liksom vara inkännande. Men vi förstår att det kan kännas jobbigt. Vi kommer hälsa på din kompis som bor på detta stället och de kan hälsa på oss.
Men så bra. Så ni har liksom talat om att vi kommer komma tillbaka till den här platsen och människor som du tycker om här.
Ja,
vad får ni för respons på det?
Det kan vara lite fundering. Men vi kommer inte träffas lika ofta.
Och klart, er lilla fyraåring kan ju inte på något vis föreställa sig hur det är på en annan förskola eller liksom hur det kommer att vara att bo i det här huset. Eller klart, lite fantasier, men det är ju fortfarande så att det är inte så många erfarenheter som hon har än av att byta plats. Och då är det svårt. Hur är det? Flyttade du en del när du var liten, eller?
Jag flyttade ju en gång, men det var ju liksom ingen... Det var i samma lilla by, så det var inte så stor förändring. Men jag kommer ihåg att jag ville bo i det gamla huset. Det kan jag minnas.
Mm. Och det, jag tänker att för henne är det ju inte så... Man brukar inte tänka så som fyra. Jag önskar att jag bodde i ett litet radhus med trädgård. Det hade varit mycket trevligare. Alltså Värse blir ju inte världen på det sättet. Eller hur?
Nej, precis. Jo, så är det.
Ja. Men tycker du att det är jättestor skillnad på att flytta i den lilla byn och det ni ska göra nu, 30 minuter?
Men det blir ju en, ja, det är inte så långt, men det blir ju en förändring just med förskolan, med ett nytt område där vi inte känner några. Så det är väl liksom en stor förändring både för oss och vår dotter då.
Ja, och där tänker jag så här, det är en stor förändring och inte på något sätt någonting som egentligen behöver vara någon större kris eller absolut inte på något vis en katastrof eller uppslitande, utan det är en ganska vanlig företeelse att vi flyttar. Och apropå hur det påverkar barn och så, jag har ingenting att säga om hur det påverkar sådana här helt... Men vanliga flyttar, det är klart som sjuttsingen om du flyttar för att du blir familjehemsplacerad eller du flyr ditt land eller söker asyl eller någon dör eller kanske också för en del om du flyttar i tonåren från ett väldigt liksom upparbetat nätverk och byter skola och sådär precis när du ska frigöra dig. Där kan det finnas, om man har sårbarhetsfaktorer, att det kan vara en liten riskfaktor, men det är fortfarande väldigt bundet till vilken slags person man är. Så att jag tycker verkligen att så här, ni flyttar av väldigt bra skäl. Det låter ju inte som att ni flyttar av några så här, hur ska jag säga, självupptagna vuxenidéer om, som bara drivs av att det ska bli bättre för er vuxna, att ni inte väger in barnens behov överhuvudtaget. Jag hör ju inte det alls.
Nej, det är ju för hennes skull också att få bo lite större och ha en trädgård.
Mm. Så det är ju, det är jättefint. Och kommer få nya erfarenheter. Är fyraåring, tror du att det hade varit en bra grej att gå verkligen ta den här oron och sorgen och ledsenheten på riktigt stort allvar och verkligen göra någon slags ceremoni när ni säger hej då till huset och hej då till förskolan och att men på något sätt en ritual, hade det kunnat vara någonting för er fyraåring eller hade det kunnat bli slå över, vad tror du?
Ja, men kanske det låter som en fin grej att göra.
För det finns en, jag tror att det här kommer från, jag har lärt det av en kollega och min egen handledare, en farvälceremoni som man kan liksom göra om man byter jobb eller flyttar eller faktiskt gör slut med någon eller väljer att skilja sig. Där man nogsamt, då skulle ni kunna vara med också, ni föräldrar, där man faktiskt går igenom vad man säger hej då till. Och vad man har uppskattat, som man säger det då till. Och då så listar man det. En sak i taget. Det här har jag uppskattat. Och sen går man över till, det här vill jag lämna. Ja. Trångboddhet och så. Och sen kan man också ta med det önskar jag. Det här blir ju nästan lite så som i Japan när man eller liksom besjälar saker och ting. Alltså, men det här önskar jag, den här lägenheten. Så här hoppas jag att det blir för lägenheten och för den här platsen sen.
Ja.
Hur låter det?
Det låter fint och det låter bra för oss föräldrar också, kanske.
Ja.
För det blir förändring för oss också.
Ja, men det gör ju det. Ja, men då så. Då tycker jag att ni ska göra det.
Vad kallar du det för?
Farvälceremoni.
Mm.
Mm.
Och hur går det till rent praktiskt? Skriver man upp det på någon lapp?
Det tänker jag att det bestämmer ni. Får du en idé? Det lät som att du fick någon bild av hur ni skulle kunna göra det.
Ja, men det fick jag nog. Spåna lite på det.
Mm. För det behöver inte vara exakt. Det som är viktigt liksom för att det ska vara tydligt är att man inte blandar. Man blandar inte det som man kommer sakna och det som man lämnar, utan man tar en sak i taget. Och då kanske er fyraåring kommer inte ösa på med grejer som hon vill lämna, för hon har ju det bra då hon är.
Ja, det är klart.
Så, och det är verkligen helt okej. Men däremot så kanske hon med sin fantasi och så som man har i den åldern kan önska saker för lägenheten och förskolan, eller lägga in att önskar att den tycker om att jag kommer tillbaka eller att
men det låter som en bra idé tycker jag.
Ja.
Tack för det tipset.
Varsågod. Ja. Tackar. Jag tror verkligen att det är en sån ritual som har funnits i tusentals år i samhällen. Vi människor har gjort så vid stora förändringar.
Ja.
Mm. Och det är verkligen ingen fara det ni ska göra. Hon kommer tåla det alldeles utmärkt och det kommer att hända nya roliga saker.
Jo, man vet ju att det kommer ju bli bra. Det är väl just den här tiden nu innan, eller liksom hennes oro. Det är liksom föräldrahjärtat då.
Ja, Och, om du då kan komma ihåg att göra henne sällskap i den och liksom inte skrämmas av den är jättebra, för hon kommer vara med om förändringar senare i livet igen och känna oro igen, och då lär hon sig att hantera det.
Ja.
Ja. Och därför kan det vara bra att faktiskt helt enkelt göra någonting med den oron och sätta ord på det. Och ja, ledsamheten är att lämna. Det kommer vara saker ni saknar också, såklart.
Jo, så kommer det absolut vara.
Mm.
Du, det låter och känns som att vi också framme vid farvel-ceremonin.
Ja, ja.
Stort tack för att du tog kontakt med oss, och lycka till nu hela familjen med flytten.
Tack så jättemycket.
Ja, lycka till. Ja.
Ha det bra.
Hejdå. Ha det fint.
Hej då. Billie Eilish, Birds of a Feather i Fatta familjen. Vi ska fortsätta med en fråga som rör föräldraskap och otrygghet när man har flyttat in i ett nytt bostadsområde. Hej, jag, min partner och vår sexåring flyttade för cirka 2 år sedan till en förort i Stockholm. Efter flytten hade skett en del sprängningar och skjutningar i närområdet, och det har också präglat tiden i vårt nya bostadsområde. Det hände liknande saker där vi bodde tidigare, men där hade jag bott i många år och kände mig därför tryggare. Det känns också som att vårt samhällsklimat har förändrats mycket de senaste 2 åren och att våldet har trappats upp. Sen vårt barn började i skolan i höstas har min oro blivit värre. Jag har lätt att tolka saker som är kopplade till skolan som hotfulla. Och nu efter skjutningen i Örebro så har min oro blivit ännu värre. Hur kan jag, som är en rätt orolig person, vara en trygg person för mitt barn i den samtid där det händer så fruktansvärda saker? Till exempel är min impuls att flytta, men det finns ju inga garantier att det blir säkrare på en ny plats. En flytt påverkar också vårt barn som ju har landat i det här området med vänner och skola. Vad kan jag göra åt den känsla av maktlöshet jag känner när jag själv inte kan påverka problem som har så stor påverkan på mig? Undrar alltså signaturen orolig mamma.
Och jag menar, ja, hon känner oro och så har det ju hänt massa farliga saker i hennes närhet. Där de bodde först och dit de flyttade, så det är ju verkligen adekvat oro. Man kan ju förstå att hon är rädd.
Men det var också ganska skakigt i det förra bostadsområdet.
Ja.
Men där kände hon sig tryggare för att där hade hon bott länge.
Ja, just det. Och ligger det någonting där då? För jag hör inte att liksom, jag hör att hon också beskriver sig som en, att hon är lagd åt det oroliga hållet.
Mm.
Så kan det vara något att försöka bekanta sig mer med området så som hon kunde, de bodde längre, att kan hon kanske göra saker, någonting som gör att hon känner mer, sig mer delaktig i området där hon bor.
Mm.
Engagera sig liksom i något förening kopplat till barnet kanske, eller vad skulle du säga något på det?
Nej, men jag bara tänker att om tiden har varit en faktor i det förra bostadsområdet, då kanske det kan vara skäl att man åtminstone liksom behöver ge nya bostadsområden en chans, det vill säga bo över tid.
Mm.
Och ibland så kan det vara hjälpsamt, åtminstone i mitt liv, att bestämma mig för att jag bestämmer mig, men kanske om ett år eller om två år.
Ja, smart. Ja, just det.
Du förstår vad jag menar.
Ja.
Nu ger vi det här en chans.
Mm.
Det behöver inte vara för alltid.
Mm.
Men vi testa på att bo här nu i två år.
Ja.
Och sen samtidigt då försöka, precis som du säger, engagera sig lite.
Ja, och det kanske inte behöver så stort som jag sa, utan faktiskt lära känna grannar och folk i området. För de allra flesta människor, även om det verkligen har varit mycket av den här våldsvaran, så är ju de allra flesta människor vettiga, vanliga, att lära känna. De här lösa banden som vi pratar om ibland behöver inte handla om att bli bästis och bundis, men bara snickesnacka, kanske bjuda hem någon på någon kaffe, känna att hon liksom blir en del av stadsdelen där de bor nu.
Mm.
Ja. Så jag tycker att det är jättebra att inse att det tar tid och också skapa relationer, ja, faktiskt. Mm.
Sen beskriver hon ju också en känsla av maktlöshet, och det är ju inte, jag tänker, om vi tänker lite större, det är ju inte bara maktlösheten av vad som händer i ett bostadsområde, det kan ju också vara det vi pumpas med i varje nyhetssändning,
ja.
det liksom smäller och krigas i världen.
Ja, men jag tänker, vi har ett kollektivt jättetrauma i vårt land som pågår nu. Det är inte lång tid sedan den fruktansvärda, alltså massavrättningen i Örebro. Jag tror inte vi ska underskatta att varenda människa med ett hjärta är drabbad av det och känner maktlöshet. Det är något helt fruktansvärt det som har hänt.
Mm.
Och att vi på något sätt borde rimligtvis vara i en kollektiv sorg och kris.
Mm.
För det är jätteallvarligt. Och att vi alla, jag tänker att det är ändå, det skriver ju brevskrivaren, hon har ju Örebro som exempel. Jag tänker det kommer ta lite tid. Om man har tagit in det så tar det lite tid. Även om man inte var personligen drabbad. Det går inte att jämföra på något vis. Jämfört med alla de som har förlorat nära anhöriga. Det är klart att det är mycket, mycket värre. Men det står också för någonting att det här händer i samhället. Hur ovanligt det än är så har det hänt.
Mm.
På det sättet har det drabbat alla. Och vi är på något plan maktlösa över det. Så det som jag tänker att vi kan motverka, det är att försöka ta makt över det vi kan och vara så som vi själva vill. Alltså vi är vänliga mot andra och att vi kanske pratar med människor som vi inte hade pratat med, att vi är öppnare och snällare.
Mm. Mm. Försöka lite åtminstone nu, föräldrar, engagera sig lite mera i närområdet. Skapa lite relationer.
Ja, jag tror det.
Så att du kanske känner att du kan bidra och vara en del av att skapa det samhälle som du vill ha. The Mamas and the Papas med California Dreaming i Fatta familjen med mig Patti Hansén och psykolog Stina Hindström som stöttar föräldrar som ska flytta med sina barn. Och nu så ska vi prata med en mamma till tre barn på 2, 4 och 8 år som tillsammans med sin sambo planerar att flytta från landsbygden till närmaste tätort. Hej föräldrar!
Hej!
Du, berätta först. Vad är anledningen till att ni ska flytta?
Vi tror att livspusslet kommer gå ihop lite bättre då och att vi får mer tid med familjen. Alla får mer tid med varandra. Ja. Om vi bor lite närmare jobb och skolor och så.
Ja. Och har ni alls ännu pratat om att eventuellt flytta?
Ja, men det har vi hunnit göra nu. Vi har berättat för dem om våra planer eftersom att huset skulle läggas ut och då ville vi att det skulle komma från oss, tyckte vi var viktigt.
Och vad har reaktionerna blivit?
Reaktionerna blev först ett stort nej från alla tre. Och sen har det där landat och ganska snabbt vänt till någonting positivt som de nu ser fram emot och är lite nyfikna på, även fast det är lite ovisst så.
Nå ja.
Vad roligt, vilken fin process.
Men du har ju ändå tagit kontakt med oss. Så då är ju frågan, finns det någon liksom mamma-oro i det här?
Ja, väldigt stor sådan. Som jag är väldigt rädd för att projicera över på dem dessutom. Helt i onödan, för de verkar ju orädda. Det är mest jag som är rädd, tror jag.
Berätta, vad är det som skrämmer dig?
Jag är så jätterädd för att de skulle få någon typ av traumatisk upplevelse och titta tillbaka på det här och säga så här, mina föräldrar flyttade på mig och jag förlorade alla mina vänner och det är ett sånt hack i min anknytning nu att jag liksom inte kan lita på någon eller att det ska få en massa jättenegativa konsekvenser. Ja. För det är ju egentligen en lyx för oss att vi flyttar. Det måste vi ju inte.
Ja. Du, hur ofta har du den oron?
Men nej, är det mesta kanske. Det är ju väldigt mycket kring barnen så vill jag ju att det ska bli så bra som möjligt.
Du, har du, ja, du var ju bara precis börja prata, så du behöver verkligen inte svara om du inte vill. Men när du var liten, har du haft sådana erfarenheter själv?
Absolut. Alltså jag har en jätteotrygg anknytning och har gått i terapi för det och är väl medveten om det. Men det är nog därför jag också är lite extra orolig för att det ska hända dem. Alltså jag vet hur det är att när det inte blir så bra. Ja. Och då vill jag absolut inte orsaka det för dem. Och jag vill heller inte projicera då, som sagt. Jag vet att min oro är min och att de har sin upplevelse. Jag är väldigt orolig också för att jag ska råta smeta på det där på dem.
Ja, och skapa något som inte finns.
Mm, precis så.
Och klokt att du brottas med de här sakerna. För det, det är liksom så där frestande att snabbt säga liksom tröstande saker. Mm. Men jag tänker att jag gör det mer sällskap då i den här skräcken. Är det okej?
Ja, absolut.
Ja, så om du tycker att det blir jobbigt så pratar vi om något lättsammare en liten stund. Så skiftar vi, eller så blir det inte jobbigt, vi vet inte än. Men du, vad i det här flytten skulle på riktigt kunna vara skrämma dina barn så mycket att de känner att de inte är trygga här i världen eller de är inte sedda som de personer de är? Alltså, vad finns det för faktiska risker för det?
Jag tror att det är just det där att de inte känner sig sedda. Alltså om de uttrycker ett behov eller en vilja väldigt, väldigt starkt för någonting och inte får gehör för den. För att vi i vuxenvärlden säger att det här är det klokaste beslutet. Men att man som barn ändå upplever att jag blev inte hörd. Och om man fortsätter tänka så att alltså som vuxen när man tittar tillbaka på sin barndom och kan se att men det här var faktiskt inte rätt. De lyssnade inte på mig och det här var inte det bästa för mig.
För det har du själv varit med om, förstår jag rätt?
Ja, det har jag. Men det, oavsett det också så tänker jag generellt på att barn ofta blir lite klappade på huvudet för att de är barn.
Ja.
Men deras vilja är också viktig.
Det är ju sant, deras vilja är viktig. Och de är inte färdigutvecklade så vissa saker kan de faktiskt inte bestämma.
Mm.
Vad finns det för tecken på just nu i den här flytten att de har blivit osedda? Vad har du för exempel?
Men vi förstod nog att de initialt inte skulle vilja flytta. Innan vi berättade för dem så har vi ofta pratat om, generellt så pratar vi om undra hur det är att bo här, undra hur det är att vara den här människan och liksom om omvärlden så. Och då har vi förstått att de tycker väldigt mycket om att bo där de bor och de vill inte bo någon annanstans.
Mm.
Så det förberedde jag mig på inför att vi berättade. Och deras reaktion var ju just ett jättestort nej, som jag sa.
Mm.
Men har ju vänts till en nyfikenhet som jag inte hade räknat med. Jag tror de hade klamrat sig fast med. Liksom.
Ja, vad betyder den här nyfikenheten som de har kunnat utveckla? Vad visar den?
För mig visar det nog att de är mer öppna än vad jag är. Mm. Alltså bara för att det är någonting man tycker är lite läskigt eller lite ovisst så betyder det inte att det också kan vara spännande.
De har en sund flexibilitet.
Mm.
Och du vet, det är väldigt många inom anknytningsfältet som menar just känslan nyfikenhet, att man har den, det är ett kvitto på att man är trygg.
Mm. Mm.
Det är när vi känner oss trygga och säkra och sedda som vi får plats och energi till att kunna vara nyfikna.
Just det.
Och de har gått från en enad front mot. De var tillsammans, jag tyckte det var lite gulligt när du sa, när de unisont sa nej. Nej, det vill vi inte, nej. Och sen har de också liksom fått vara där. De har fått säga nej och nu så är de mer nyfikna. Hur kan det här bli? Öppna för nya erfarenheter. Vad känner du när vi pratar så här?
Men det känns tryggt och väldigt men betryggande, för det känns bestående då att om det är så att den här tryggheten och anknytningen och nyfikenheten är det som är liksom kärnan i det, då finns ju den. Och då finns ju den liksom att falla tillbaka på. Även när det är så många steg i en flytt, att dels berätta det och sen så hitta en annan bostad, och faktumet att sälja sitt eget hem kan, tänker jag, vara lite jobbigt, och byta plats och så vidare. Och genom alla de där stegen som kan vara både roliga och spännande men också svåra att förstå, så kommer den här nyfikenheten ändå finnas där som lite av en kärna att gå tillbaka till, hoppas jag.
Ja.
Och jag hoppas verkligen att det kan bli en positiv erfarenhet. för det har jag heller inte själv. Jag har väldigt många negativa erfarenheter av uppbrott och så. Och då tänker jag att det här kan bli en bra i deras liv i alla fall, som de kan ha med sig inför nästa.
Och skulle jag vilja önska dig att du tar tillfället i akt och låter det här bli en sån erfarenhet för dig?
Ja.
Apropå att du inte vill. Ja, säg.
Jo, men det kan det verkligen också bli. Jag har bara varit så fokuserad på att det här är någonting som händer barnen.
Och då vill jag verkligen uppmärksamma, liksom, jag vill väldigt från mitt hjärta uppmuntra dig att skifta uppmärksamheten till vad du får uppleva nu. Att du för första gången kanske i ditt liv får flytta under liksom, positiva omständigheter med en längtan till ökad trygghet och ökad gemenskap. Att du är med om det nu.
Mm.
Och det är inte så mycket mer komplicerat än så. Det är faktiskt det som händer nu, den här våren 2025 i ditt liv.
Mm.
Och så kommer det knacka på för dig. Så här, de här påminnelserna, ekorna från när du var liten, de kommer knacka på.
Mm.
För det gör de. Och då bara uppmuntra dig att ändå hålla fast vid det som faktiskt händer nu, som du vet händer nu, som är en liten annorlunda upplevelse, som nästan kanske på ett paradoxalt sätt nästan kan vara lite skrämmande för dig, för det är inte lika bekant. Och hur jävliga minnen vi än har, så är det ändå det vi söker oss ofta till, det som är känt.
Just det.
Ja, mm. Och din minnesbank går tillbaka till andra minnen kopplat till andra saker, så det här är du är lite vilsen kanske på ett sätt.
Mm.
Eller?
Absolut, och på helspänn för det. För att liksom när som helst nu borde det komma någonting dåligt. För det är det gör.
Ja, det
när
vet man ju.
I den här situationen. Det är liksom min hjärna det är så det är.
Och om du slappnar av, då kommer det ju ondare. Så lika bra att du är på alerten, eller?
Ja, precis. För då kan jag också skydda någon kanske från det där onda.
Mm.
För nu har jag ju fler att tänka på än bara mig själv.
Mm.
Så det är absolut. Och våga slappna av i det och vila i att det här är inte farligt. Det ska jag verkligen försöka tillåta mig själv.
Åh. Det kommer gå bra det här, du.
Jag hoppas verkligen det. Jag tror också verkligen på att den här tiden som jag pratar om kommer finnas. Dels till mig själv men också till barnen. Allt det där kommer att göra oss till bättre föräldrar. Alltså mer närvarande och inte så trötta föräldrar.
Mm. Det låter så vettigt.
Allt gott till dig och din familj.
Tack så hemskt mycket. Till er också.
Ja. Tack att du ringde.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
May I sing about the one I love without people not approving of. Mother, I love her so, 'cause she makes everything let go. And Father, I love her mind, the way she treats me so damn kind. So may I sing about the one I love without people not approving. Thank you.
sing about the one I love without people not approving of.
Ellen Krauss, det här var The One I Love i Fatta familjen, där vi pratar om olika konsekvenser med att flytta med sina barn. Så här skriver en mamma till oss. Hej, jag och min man kommer från två olika länder och bor i ett tredje land på grund av våra jobb. Min mans familj besöker oss ganska ofta, varannan månad, och vi åker hem till min familj på loven. Men jag är väldigt orolig för att vår dotter på 1,5 år inte kommer att ha tillräckliga band till alla andra vuxna omkring sig. Vi har såklart vänner, men det är nog inte samma sak. Jag känner att vi berövar henne möjligheten att ha en nära relation med sina mor- och farföräldrar. Hur tänker ni kring det här? Tusen tack för en underbar podd. Ni ger mig mycket verktyg. Bästa hälsningar, en orolig mamma. Först får vi tacka för den fina responsen.
Verkligen, tack så mycket.
Hon upplever alltså att föräldrarna berövar 1,5-åringen möjligheten att ha en nära relation med sina mor- och farföräldrar. Vad tänker du kring det?
Oh. Och så samtidigt beskriver hon ju att de ses regelbundet. Så det, bara det tänker jag, det gör de ju inte. De berövar ju inte. Men jag förstår att hon tänker jämfört med om de hade bott i samma land och i samma område, så att de såg sig i vardagen.
Mm.
Jag tänker, barnet är så litet så att mamman har inte känt än möjligheterna som dessa skärmar gör, tänkte jag. Det var en sak jag tänkte.
Dessa småttingar.
Ja, men alltså småttingar som blir större, som kommer kunna prata i videosamtal med viktiga vuxna. Alltså man kan, tack vare tekniken, ha rätt mycket liksom, ögonkontakt och pratkontakt över väldigt långa distanser. Mm. Det var en sak som jag tänkte på.
Ja.
Och man faktiskt kan ha relation på det sättet också. Vad tänker du på det?
Nej, men jag befinner mig ju lite i samma situation.
Alltså, ja, det gör du. Ja.
Ja, både jag och min fru kommer från Vasa. Och vi lämnade och bor i Göteborg idag. Och vi har ju både mor- och farföräldrar kvar i vår hemstad. Och utan att liksom kunna nu göra någon djupare analys av det, så vill jag ändå hävda att jag tror inte att mina barn överhuvudtaget har tagit skada av det. Men däremot så kunde jag känna samma oro. När,
ja, du känner igen.
Ja, när mina barn var riktigt små,
ja,
så tänkte vi på det. Och jag vet att jag någon lyfte det med min fru, att tänk om man skulle kolla om det finns plast mor- och farföräldrar. Men vi kom aldrig så långt att vi undersökte det. Men jag tycker fortfarande att tanken är helt genial. Och ja, jag kan tänka mig att det finns runt om i Sverige också. Ni får gärna upplysa oss ifall det finns den typen av initiativ. Och mejla till fattafamiljen@ur.se.
Ja, om det finns ersättningsmormor och morfar och farmor och farfar för de som inte har några nära till hands.
Ja, inte, alltså, inte kan det vara helt otippat att det skulle finnas.
Nej.
Mamma skriver så här, vi har såklart vänner, men det är nog inte samma sak. Jag bara funderar på möjligtvis om hon underskattar vännernas betydelse. Eller?
Sant, det är sant. Ja, för det är inte samma, men det betyder ju inte att det är sämre.
Nej.
Eller hur? Det finns ju de som aldrig har någon kontakt och som upplever att den äldre generationen inte är så intresserade eller själva inte har kontakt med dem och tycker att andra viktiga vuxna fyller väldigt betydelsefulla funktioner. Och andra som har släkt och där vännerna också är viktiga vuxna.
Mm.
Mm.
Barn är ju fortfarande väldigt litet, 1,5 år. Men hur kan man då bygga en nära relation på distans?
Ja, men dels höra av sig. Och, ja, nu är det ju korta stunder. Men korta stunder som ett så pass litet barn kanske koncentrerar sig på ett videosamtal. Eller inte alls, men skicka hälsningar och klipp och vykort. Och, det finns rätt mycket att göra.
Mm.
Ja. Plus att vad heter det, att föräldrarna pratar om människor som är viktiga. Och visar foton på dem och historier om saker som har hänt. Gör det levande. Vilket sammanhang den här lilla hör till.
Mm.
Stort tack, det var en väldigt bra fråga. Och vill du också ställa frågor till Stina eller någon annan av våra experter i programmet, då mejlar du till fattafamiljen@ur.se. The 1975 med Me and You Together Song. Vi har stöttat föräldrar som antingen tar i sitt pick och pack eller som planerar att göra det för att flytta med sina barn till annan ort. Hur har ditt liv sett ut? Har du liksom drabbats av någon flytt? Kanske till och med ofrivillig flytt som barn?
Jag har flyttat ganska mycket. Gått i olika skolor och olika stadsdelar. Jag kan inte sätta sig, men jag tror att jag har flyttat över medel många gånger.
Upplever du att det påverkar dig liksom positivt eller negativt?
Ja, jag är väldigt klar över att jag har fått bo och i, vad ska man säga, miljö, liksom väldigt olika socioekonomiska kontakter. Alltså att jag har bott på olika ställen där folk kommer från olika delar av världen och har olika mycket pengar, och att jag ganska tidigt fick se skillnader i samhället. Det är jag jätteglad för.
Ja.
Ja,
vi
har
också, nej, men vi har flyttat några gånger, men den stora flytten gick ju när jag var 4 år gammal från en liten ort som heter Pujo utanför Karis i Finland, och så flyttade vi ungefär 45 mil till Vasa. Men det var ju fullständigt odramatiskt för mig och min tvillingbror. Det är knappt så jag kommer ihåg det. Men jag kan tänka mig att det var en ganska stor flytt för föräldrarna.
Ja.
Men de flyttade närmare anhöriga.
Ja.
Så det var liksom ingen dramatik i det. Men jag funderar på det här, alltså. Ponera att du efter inspelningen idag blir uppringd och erbjuden ett drömjobb i Stockholm. Ett jobb som du känner att det här kan jag inte tacka nej till. Hur gör du? Det är för bra.
Ja.
Det är för mycket prestige, men, det är för höga inkomster, det går inte att tacka nej till.
Men Patti, du vet väl att jag motiveras av andra saker?
Och andra saker också.
Ja, och herregud, om det är någon period inte så lämpligt att flytta, så är det att liksom verkligen flytta tonåringar till ett helt annat sammanhang. Att det finns, om man har liksom barn som man kanske lite oroar sig eller för sårbarheten, så är det inte den optimala perioden att flytta.
Mm.
Och jag har två tonåringar som verkligen skulle må ganska dåligt. Om det bara var för jobb så får jag veckopendla i så fall.
Mm.
Så nu kan vi inte ta det exemplet om jag ska vara äkta då. För jag skulle aldrig göra det.
Nej, men där har du ju svaret.
Ja.
Du skulle inte tacka ja.
Nu skulle jag inte göra det. För att jag hade alla mina barn varit betydligt yngre. Och liksom inte själva så... Ja, men de har liksom aktiviteter och vänner och relationer som är viktiga för dem och som kommer fortsätta vara viktiga för dem när de är vuxna. Det kan inte jag flytta på för ett jobb.
Mm.
Det tycker inte jag är tillräckligt gott skäl.
Nej.
Men hade de allihopa varit sig under... Ja, men gått till lågstadiet och under då kanske.
Mm.
Ja. Vad skulle du gjort då om du hade fått ett drömjobb?
Nej, men jag känner att jag har gjort min stora flyttren när jag 2004 flyttade från Finland till Sverige. Now, då hade jag visserligen inga barn, så det var ju lite mindre okomplicerat, men det var väldigt, väldigt stort, för jag var etablerad och jobbade då fortfarande på radio i Finland. Jag hade inget jobb då jag flyttade. Så att jag får verkligen på vinst och förlust. Och jag liksom upplever att det blev bra för mig.
Ja.
Och jag vill inte utsätta varken mig själv eller min familj för det här igen. Så att det finns nog ingenting som får mig att flytta på bopålarna.
Det är så?
Så ja. Är det.
Nej,
så
bara
är
till det. Sommarstugan då och då.
Dit kör så åker vi nästan varje helg.
Ja.
Men om vi ska försöka sammanfatta nu dagens programinnehåll. Så jag vet att i inledningen så pratar vi lite om ord. Vara lite försiktiga med att till exempel använda oss av uttrycket rycka upp barnen.
Ja, om det inte är det man gör.
Om det inte är det man gör, om det handlar om en vanlig liksom normal flytt. Och du konstaterar också att mänskligheten har ju flyttat under alla tider. Att det är inte så konstigt. Vi behöver ta ganska stor hänsyn till barn om de är känsliga i tonårerna. Överväga om det blir bra för tonåringarna. Är det ytterligare något som du kommer på att det här har vi pratat om idag och det är viktigt att lyfta innan vi rundar av?
Nej, men att det också är fint att få prova att bo på olika sätt och på olika platser och lära sig att fungera i en ny skola, ett nytt sammanhang och för nya vänner, det är ju också någonting som kan vara, att det kan vara givande.
Mm.
Inte kväva det pirret för att man oroar sig för hur det ska bli.
Ja.
När man har lyxen att flytta för att man vill till något bättre.
Stina, du och jag, visst är vi rörande överens om att vi flyttar ingenstans.
Nej.
Vi har många inbokade sittningar framöver i Fatta familjens studio. Stort tack för idag för att du kom.
Tack, Patti.
Våra sittningar kräver ju också frågor av er som lyssnar, så fortsätt med att ställa dem genom att mejla till fattafamiljen@ur.se. Tekniken idag rattades av Robert Egnelius och det var Maria Ensell som valde musiken. Fatta familjen görs av Utbildningsradion. Producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag och jag, Patti Hansén, säger stort tack till dig som har lyssnat och på återhörande.
Det här är ett program från UR.
För Ambedkar var en oerhört stark drivkraft att han hade blivit utsatt för den här diskrimineringen.
Vet du vem som var de oberörbaras ledare och som la grunden för Indiens konstitution?
Väldigt unikt att en person med hans bakgrund skulle hamna i den här rollen.
Lyssna på Bildningsbyrån om Bim Rao Ramji Ambedkar. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Det här är P4, Sveriges Radio.
God morgon. Ekot kan idag avslöja att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, röjt sekretessskyddade uppgifter efter att ett digitalt verktyg plockat bort maskningen av namn. Och trots att problemen var kända inom myndigheten skärptes rutinerna först när Ekot ställt frågor om saken. Anki Sandberg är förbundsordförande för patientorganisationen Attention.
Just såna här känsliga ärenden, de måste vara skyddade.
I december fick Ekot ut handlingar kring familjer som varit föremål för socialtjänstens insatser, men där både adresser och namn var omaskade.
IVO har anmält den händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten, men Ekot kan visa att den inte var ett isolerat misstag. Och IVOs presstjänst bekräftar också att man hittat ytterligare ett fall där känsliga uppgifter lämnats ut.
Daniel Westman är jurist specialiserad på IT-rätt.
Är uppgifterna sekretessbelagda så är det ju både ett otillåtet röjande, men det kan också vara en otillåten behandling av personuppgifter enligt GDPR.
IVO ställer inte upp på någon intervju men skriver till Ekot att de två fall man upptäckt berott på en olycklig kombination av en känd brist i det tekniska systemet och den mänskliga faktorn. Att man har förtydligat sina rutiner och att man inte har några indikationer på att det skulle vara ett omfattande problem. Man skriver också att det inträffade inte varit något tekniskt fel utan en citat känd brist slutcitat som leverantören av verktyget numera ska ha åtgärdat. Samtidigt finns det också en annan bild av vad som hänt. I ett mejl som skickats ut efter att Ekot börjat ställa frågor motiveras de skärpta rutinerna med att det är väldigt svårt att upptäcka att det blir fel när man hanterar mer omfattande dokument och att det hela utgör en betydande risk för felhantering.
Anki Sandberg, förbundsordförande för Attention.
Man förutsätter ju att de har sådana system som är trygga. Har man inte det så är det ju ett misslyckande för myndigheten.
Reportrar Maria Ridderstedt och Mikael Grill Pettersson. Flyglarm har ljudit i stora delar av Ukraina efter ryska robotanfall tidigt i morse. I Kiev har explosioner hörts och enligt borgmästaren är 3 personer skadade. Och attacker mot de västra delarna har fått grannlandet Polen att aktivera sitt luftvärn och skicka upp plan i beredskapssyfte. Det skriver den polska militärens operativa ledning på X.